ska läsa dagens evangelietext. Och jag fick tillåtelse här att utvidga den med några verser före och efter för att ni ska få sammanhanget. Tack för det, Carl-Johan. Lukas evangelium kapitel 20 och från vers 27 till vers 40. Några sadduceer, dessa som förnekar att det finns någon uppståndelse, kom fram och ställde en fråga till Jesus. Mästare, Mose har gett oss den föreskriften att om någon har en gift bror som dör barnlös, så ska han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns där 7 bröder. Den första tog sig hustru och dog barnlös. Den andra och den tredje gifte sig med henne och så gjorde alla 7. De dog och lämnade inga barn efter sig. Till slut dog också kvinnan. Vem ska hon bli hustru till vid uppståndelsen? Alla 7 var ju gifta med henne. Jesus svarade dem: de som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men de som anses värdiga att vinna den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. Inte heller kan de dö längre, ty som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn. Men att de döda uppstår, det har också Mose visat på stället om törnbusken när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande, ty för honom lever alla. Då sade några skriftlärda: mästare, du har rätt i vad du säger. Och de vågade inte mer ställa någon fråga till honom. Så lyder det heliga evangeliet. Varsågod, sitt ner. Tack för att vi får vara här idag. Fira gudstjänst tillsammans med er här i Lunda kyrka. Robert Granat heter jag och arbetar som pastor i Betelförsamlingen som ligger bara några 100 meter härifrån. Jätteroligt att vi får här dela gemenskapen med er. Tack för fin sång. Och jag funderade innan på här vad jag skulle stå när jag skulle predika. Och när Johan sa, Carl-Johan förlåt, att jag kunde stå här uppe, då tänkte jag, en sån här chans återkommer aldrig. Jag måste ta chansen, om det är så sista gången jag får stå på ett sånt här ställe. Frågan om uppståndelsen som Jesus fick här. Och jag läste sammanhanget för er därför att jag tycker att det är viktigt att veta varför kommer frågan om uppståndelsen upp här. Och det var det så här, på den här tiden så det gällde det sociala ansvaret för människor. En änka, som det står om här, som inte hade något barn, inte någon son egentligen, var socialt och ekonomiskt mycket utsatt. Och därför föreskrev man att om mannen dog utan att efterlämna söner som kunde försörja änkan, skulle mannens svåger ingå äktenskap med änkan i syfte att ge henne en son som kunde försörja henne på hennes ålderdom. Det här var alltså den tidens pensionssystem, kan man säga. Man hade inte något socialt skyddsnät som vi har. Utan var det så att när man blev gammal inte hade några barn, så var man väldigt, väldigt utsatt. Och då hade Mose bestämt detta i Gamla testamentet, att det var så det skulle gå till. Men nu får Jesus frågan, om det nu är någon änka som har varit gift med 7 stycken svågrar och ingen av dem har fått barn, och sen vid uppståndelsen, vem av dem är det som är hennes man egentligen? Vi vet inte om den här situationen hade inträffat, men det var ju ett sånt där lurigt fall som man tog fram för att testa. Hur håller den här frågan uppståndelse egentligen? Finns det något evigt liv, eller tar allting bara slut när vi slutar att leva? Och de som ställde frågan var inte opartiska i det här. Det står här om att det var några sadduceer. Och på den här tiden i Israel så var judendomen uppdelad i en massa olika partier. Man hade lite olika syn på olika saker, men höll ändå ihop. Kanske ungefär som de olika samfunden vi har i Sverige. Och sadduceerna, vad de sysslade med mycket, det var templet och offrandet och tempelgudstjänsten. Det var det viktiga för dem. Man trodde bara på de 5 Moseböckerna. Man menar att det var den ursprungliga uppenbarelsen. De som hade kommit därefter, profeterna, Jesaja, Jeremia och så vidare, de var väl bra, men de hade man inte samma förtroende för. Så att man byggde allt man trodde på väldigt mycket på de fem Moseböckerna. Och eftersom när de läste de fem Moseböckerna, de tyckte inte att det stod någonting om evigt liv och uppståndelse där. Så då tänkte de att det kan ju inte finnas, va? Det var deras lösning. Och nu när de kommer till Jesus med det här väldigt svåra fallet, om det nu är en änka som dör barnlös och sju män har försökt ge henne ett barn, vem ska hon då vara man eller hustru till efter uppståndelsen? De tyckte inte att det här gick ihop. Så deras lösning var: det finns inget evigt liv, vi tror inte på det. De förkastade det. Men så var det inte bland alla judar. Jesus trodde på uppståndelsen. Och de som han bråkade väldigt mycket med när han diskuterade, fariseerna, trodde också på uppståndelsen. Det fanns stora grupperingar inom judendomen och var övertygade om att alla människor en dag ska uppstå. De som har gjort gott till evigt liv och de som har gjort ont till evigdom. Det var man övertygad om. Och man hade läst om detta i profeten Jesaja, Hosea och Daniel. Och man tyckte sig se detta mellan raderna i Davids psalmer också. Det fanns en utbredd tro på att vi ska få evigt liv av Gud när vi tror på honom. Men mitt i den här diskussionen så svarar Jesus då, för han blir ställd inför ett knivigt fall. Och han svarar med lite olika ordalydelser. Den här berättelsen finns med i de tre första evangelierna i Nya Testamentet. Och det uttrycks lite olika. Men hans huvudpoäng är lika provocerande som är enkelt. På andra sidan uppståndelsen så gäller inte de här lagarna om socialt ansvar. Och därför är er fråga irrelevant. Livet på andra sidan där är inte som det som är nu. Där gifter man sig inte, man blir inte bortgift. Det ser inte ut på samma sätt. Och därför så är den här föreskriften, den är obsolet. Den används inte. Och han går vidare och är så provocerande Jesus. Han säger till dem, de som var i templet och arbetade där. Han säger till dem till och med: ni känner inte Israels Gud, hans makt. Ni förstår inte heller skrifterna. Inte ens den del av gamla testamentet som ni faktiskt bekänner er till. Och så säger han, det här med uppståndelsen, det finns faktiskt i Moseböckerna. Det är bara det att ni har inte sett det. Och då citerar Jesus ordagrant ifrån andra Mosebok kapitel 3, där Mose får uppdraget att befria Israels folk ur Egypten. Och höjdpunkten i Jesus svar, det är vers 37-38. Det är det som är dagens text egentligen. Jag läste lite innan för att ni skulle få sammanhanget. Och då säger Jesus: att de döda uppstår, det har också Mose visat på stället om törnbusken när han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande, ty för honom lever alla. Och Jesus är så smart här. Att han svarar dem genom att citera det de faktiskt trodde på. Han går tillbaka till Moseböckerna och säger: det är det här ni har läst, men ser ni inte vad det står här? Och dessutom var det så på den tiden, skulle man vinna en diskussion bland judarna, man brukar säga det, att judarnas nationalsport är debatt. Finns det 15 judar i ett rum så finns det också 15 olika åsikter. De bryter mot varandra och detta är de stolta över. De är duktiga på att diskutera. Men skulle man vinna en religiös debatt på den här tiden, då skulle man alltid börja med Mose. Och sen gick man till psalmerna och profeterna och så byggde man upp sitt case, så att säga. Men Jesus, han går direkt till Mose och säger: saken är klar. Mose har sagt att de döda ska uppstå. Varför tror ni inte på det? Tydligen blev segern total i den här diskussionen. Och Jesus får till och med beröm av några skriftlärda. Det står att de sa till honom: mästare, du har rätt i vad du säger. Och det här var människor som normalt var väldigt irriterade på Jesus. Men här tyckte de att han träffade mitt i prick. Just det. Till och med Mose har sagt, de döda ska uppstå. Och saduséerna blev svarslösa. Jag vet inte, men det här kanske var ett led i. För det var nämligen de sen som var så fästa vid templet och tempelgudstjänsten som iscensatte Jesu korsfästelse. Detta skedde ju enligt Guds plan, säger Bibeln. Men de var de som var inblandade mest. Men vad menar Jesus när han talar om Mose och törnbusken och Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud? Jesus menar att när Mose möter Gud där så innehåller det tydliga referenser till evigt liv och uppståndelse. Därför att den uppståndelse vi tror på, den vilar ytterst på vem Gud är, vem Herren Gud är. När Gud presenterar sig då för Mose så säger han: jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Intressant att Gud börjar med att säga jag är, för det presenteras som hans namn längre fram. Den evige, den som alltid har funnits. Men så säger Gud att jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Här nämns människor som inte lever längre, patriarkerna. Abraham, Isak, Jakob. Men eftersom Herren Gud är evig, och det är det som är poängen, hans namn är ju jag är, det får ju Mose veta längre fram sen. Därför kan Gud röra sig fritt i tiden, han har skapat den. Och eftersom då är han fortfarande de här människornas Gud, trots att de inte fysiskt lever längre. Jesus förklarade med att Gud är alla levande samtidigt, ty för honom lever alla. Och eftersom Gud kan röra sig i historien liksom vi kan bläddra i en bok fram och tillbaka, han kan inte bara bläddra i den, han har till och med skrivit den själv, då är det fullt rimligt att tro att människor som söker gemenskap med den evige guden kommer att få del av samma eviga liv som han har. Det är inte så att Gud upphör att vara vår Gud bara för att vi avlider. Utan han är fortfarande vår Gud. Men när vi avlider så fortsätter vi att leva, men på ett annat sätt. Så var det med Abraham, Isak och Jakob. Och därför menar Jesus, en fysisk uppståndelse är fullt rimligt, för det är en konsekvens av vem Gud är. Gud är evig, Gud är liv, Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Och de som lever i gemenskap med honom får del av samma liv. Därför finns uppståndelsen. Och det här var en ganska revolutionerande tanke. Men det fanns en stor tro på den dödas uppståndelse och ett framtidshopp bland det judiska folket redan på den här tiden. Men nu kan man tycka att det här var en diskussion bland olika fraktioner inom judendomen. Men när Jesus trädde fram och den kristna församlingen uppstod i den judiska myllan, då tog man detta med sig. Tron på en fysisk uppståndelse, och inte bara det, den blev nästan det viktigaste som man hade. Vi läser ju här i kyrkan trosbekännelsen regelbundet. Den första kristna trosbekännelsen hittade i 1 Korinthierbrevet 15. Där står det: Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Han blev begravd och han uppstod på tredje dagen. Han visade sig. Bland judarna på Jesu tid så var uppståndelsetanken en lära bland andra. Det fanns mycket annat som var viktigt. Men efter att Jesus har dött och uppstått, då blev det bland dem som följde honom det allra viktigaste. Det man gick ut och berättade överallt är: det finns en som har uppstått, som har besegrat döden, och var och en som tror på honom får evigt liv. Att Jesus hade uppstått, det var ju själva kulmen på påskhändelserna, och det var det som förkunnades överallt sen, den kristna budskapet nådde ända hit upp i vårt land här uppe. Och läser man vad aposteln Paulus säger, så går han så långt att han säger att den kristna tron är meningslös utan uppståndelsetron. Att vi tror på ett evigt liv. För han säger så här i 1 Korinthierbrevet 15 längre fram: om det inte finns någon uppståndelse från de döda, då har inte Kristus heller uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckt Kristus, som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att de döda inte uppstår. Men om de döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men nu har Kristus uppstått från de döda. Att Jesus lever och han har besegrat döden, det var själva kulmen på allt det här. Och det bekräftade det som vi har trott i de kristna församlingarna under tusentals år. Det finns en som har besegrat allt det onda. Han bar våra synder på ett kors. All ondska har han besegrat. Och han satte sista spiken i det onda sista när han uppstod från de döda på tredje dagen. Och så erbjuds detta eviga liv till dig och mig genom att han säger så här: Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, på det att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Mina vänner, Jesus, han lever. Han lever idag, och det är honom som är samlas kring här. Och om vi tror att han har uppstått och bekänner oss till det, då säger Bibeln, då ska vi också uppstå en dag. Och hur det kommer bli på andra sidan, det antyder Jesus här. Det kommer att bli annorlunda. Men den dagen när alla tårar, står det, torkade från våra ansikten. Det ska inte finnas någon mer död, ingen sorg, ingen plåga. Mycket av det här som vi möter här på jorden ska vara borta. Då ska det vara frid, harmoni, glädje. Och vi ska få vara tillsammans. Och framförallt, vi ska få möta den Jesus ansikte mot ansikte som vi har trott på och bekänt oss till. Låt oss tacka och be för detta. Himmelske Fader, i Jesu namn, tack för tron på det dödas uppståndelse. Tack Herre att vi genom tron på din son får veta att vi har evigt liv och får komma till himlen. Jag vill tacka dig för ditt ord som är levande verksamt, och be att du ska välsigna oss var och en. I Jesu namn. Amen.